Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Life of SVK. Och idag så har jag en välkänd gammal gäst här i studion. Du har varit med två gånger tidigare.
Jajamän.
Jajamän, det är min kära far Christer Brostedt. Välkommen.
Tack.
Det blev ett litet spontan avsnitt här.
Ja.
Du var inne och käkade lunch här i butiken.
Ja, lunch och lunch. Det blev en risifrutti och ett vinerbröd. Alltså. Så det är sån här bacon.
Alltså, din kosthållning är ju fantastisk och har egentligen alltid varit.
Ja.
Hur kommer det sig att du var så extremt vältränad förr? För jag vet ju hur du äter. Du har alltid ätit väldigt udda. Hur kommer det sig att du höll dig så tränad?
Nej, men alltså, jag hade ju till huvud. Jag tränade ju tränade hela tiden. Jag vek ju aldrig ner mig.
Nej.
Och då kunde man stoppa i sig vad som helst. Och jag fortfarande kan stoppa i mig vad som helst. Men träningen...
Ja, den har fallit bort.
Den har liksom rasat bort.
För det konstigaste, vi ska gå igenom din kosthållning här, tänkte jag. Vi börjar den här den lite sidan du har. Vad är det konstigaste du har liksom kombinerat i en måltid?
Alltså, för mig är det ju inte konstigt.
Nej.
Men för många som ser mig när
jag gemene man, om man säger så.
Alltså, det jag får mest konstiga frågor om, det är nog när jag tar kanelbulle och Kalles kaviar.
Vänta. Kanelbulle och Kalles kaviar?
Ja, skitgott.
Hur kommer det sig? Var det bara så här, stod du förvirrad någon kväll och bara, men ska vi spetsa bullen med något?
Nej, men jag är ju väldigt matintresserad och vill testa mig fram liksom. Och då tänkte jag, nu måste jag liksom knäcka en ny idé här. Ja. Och då blev det kanelbulle och Kalles kaviar.
Minns du första gången du testade?
En smakupplevelse.
Ja, det var det.
Ja.
Och nu vill du sprida vidare det här fantastiska tipset.
Alltså, testa det är jättegott. Och sen... Men det har ju blivit väldigt populär, min andra. Det var, jag tror det var jag som kom på den. Fralla, nybakt fralla.
Ja.
Och sen så stoppar man i tummarna uppifrån.
Mm.
Bänder isär den.
Ja.
Och så tar man...
Säg rätt ord nu.
Ja. En chokladboll.
Exakt.
Och så pular man ner den i det här hårdet man har gröpat ur med tummarna.
Ja.
Och sen måste man platta ihop den ganska hårt och fort.
Åh. Oh.
För det är själva tekniken som gör att spridningen i frallan... Liksom...
Man får inte mesa.
Nej.
Inget tvekeri.
Snabbt. Liksom. och det käkar jag väl som frukost i många år.
Ja, jag minns hur du gjorde det. Gick ut i butiken. Ica Valby minns jag att du gjorde det på mycket när du körde den butiken. Och då satt en annan och skulle äta... nyttigt och grejer. Nej. Vi åt inte så nyttigt.
Nej, men alltså, då, jag kommer ihåg, vi hade ju såna extra pris på frallan för 25 öre styck.
Ja. Det var bra pris på den tiden.
Jättebra pris.
Det var bättre förr. Ja. Va, men ja, sen tog du en sån där rackare och bara rakt i bara.
Ja.
Ja.
Sen någonting som inte min fru tycker om i alla fall, det är när hon hade gjort sjötunga valeska.
Mm.
Och det tog väldigt lång tid, så jag blev jättehungrig.
Så det är praktiskt taget hennes fel.
Ja.
Det är dit vi vill komma.
Ja.
För jag vet att hon, liksom, hennes version av den här är ju att du var lite ofin i kanten. Men jag, nu när jag hör dig förklara så kan jag relatera.
Jag toppar ju den med ett par deciliter ketchup. Och då blev inte hon glad.
Ni firade väl någon så här bröllopsdag?
Bröllopsdag.
Och bara stått och mäckat mat i timtal.
Ja.
Och hon
var
nöjd.
Ja, jag var nöjd och hon var arg.
Ja.
Ja.
Men jag känner så, jag har hört den här storyn förut och då har jag ju tänkt så här, åh vad dum du var. Och så här, men nu när jag har vuxit på mig lite, jag kan ändå relatera till känslor kring hunger och sånt, så anser jag nu att det är ju faktiskt hennes fel.
Ja,
det tog ju för
helt
lång,
klart.
Hon valde en måltid som tog för lång tid och du blev lite för hungrig.
Jajamän.
Och då går man över lik för att få mat.
Ja, och den snabbaste middagen, det är ju liksom att ha ett paket hotdogs i kylen.
Mm.
Klippa upp den, trycka ut två stycken och sen mosa ner den.
Ja, kalla bara.
Kalla bara. Man hinner inte värma för att det tar för lång tid.
Ja, det tar för lång. Hinner du känna smaken någon gång?
Nej.
Nej. Ja. Känner du smaken någon gång oberoende liksom av vad du äter?
Ja, ketchup känner jag smak.
Känner? Ja, det är därför man vill sätta pricken över dit på den.
Ja.
Pannkakor och ketchup? Nej, inte så långt. Så crazy har du inte varit.
Nej, däremot så snöar jag in på ugnspannkaka.
Mm.
Det käkar jag ju 6 månader varje lunch här på jobbet.
Ugnspannkaka?
Ugnspannkaka, färdiglagad.
Nej, var det det?
Ja.
Var det inte ostkakan?
Ja, det körde jag också.
Okej, ja, ugnspannkaka. Ja, men det kommer jag ihåg.
Och lingon.
Ja.
6 månader käkar jag till lunch. Det är dumt liksom när man hittar något man tycker om.
Vinnande koncept. Ja. Mm. Nej, men jag, det är lite så jag gör med kläder och allting. Hittar jag ett par skor, då köper jag 4 par till skor och bara ställer det i garaget.
Ja.
Såna här byxor jag alltid går runt med. Jag räknade igenom, jag har 15 par svarta nu. I olika storlekar. Om jag har så här, tjockbyxor, smalbyxor. och alla tror att jag har samma kläder på gymmet jämt. Men det är så här, för jag har 5-6 likadana shorts. Och sen t-shirts, jag vet inte, det är säkert 100.
Så men det är ju jätteskönt att du har liksom tagit efter din far. Liksom, att man är dumt att lämna ett vinnande koncept.
Ja, exakt. Vet man vad man vill ha, då behöver man ju inte hålla på och trixa med något annat.
Nej.
Är du så här, om du ska åka och beställa på, låt säga, ett matställe. Och sen vet du att någonting är gott. Testar du runt lite så här? Ja, men jag kan testa det här den här gången.
Nej, aldrig.
Är det alltid samma?
Alltid samma.
För det där är någonting som jag har reflekterat över. Jag åt... Ta ett, exempel, Spicy Hot.
Ja.
2 röd. 2 med röd curry. Och det har jag ätit alla gånger jag har varit på Spicy Hot. Jag har aldrig ätit någonting annat.
Nej.
Det var ju bara en chansning. Det kunde lika gärna bli 7C, inte fan vet jag. Och då hade jag förmodligen bara, men den var god. Och sen hade jag bara ätit
så
den.
Så kör man ju den.
Ja, exakt.
Big Mac och Company, första gången. Kungsgatan när de öppnade den. Och sen... Sen kör man bara.
Det är den. Det är den som gäller.
Ja.
Har du testat någon annan?
Ja, jo, någon det har jag gjort.
Ja, men burgare, där kan man ändå... Det är ändå liksom samma rätt.
Ja.
Det är bara en liten tweakning på.
Ja. Men man kan ju inte börja med en sån här halloumi eller kyckling eller något sånt där. Nej, det
kan man inte.
Burger i botten.
Ja, burgare ska jag... Ja, är den klimatkompenserad? Nej, det ska jag inte ha den, säger
nej.
Bara, manligt. Vi kommer in på lite manlighet lite senare i avsnittet. Men förra avsnittet så pratade vi ju mycket hjärntrötthet och att du hade tagit en sväng in i den berömda väggen.
Jajamän.
Hur mår du nu?
Nej, men jag mår mycket bättre. Mm. Och man har fått en litet annat perspektiv på livet. Dels har man blivit lite äldre, men man har blivit lite mer ödmjuk. Man vet att man inte är störst, bäst och starkast, utan det kan slå på en annan också.
Ja.
Så att min kära hustru säger väl att jag är en trevligare människa nu än före. Så det är ju något positivt.
Det är ju något positivt.
Men sen finns det ju kvar vissa delar som man får jobba med.
Mm. Vilka typer av delar? Är det just stressmomentet eller vilket skulle du säga är den krångligaste? Liksom?
Men jag känner mig aldrig stressad förutom att jag sa det till min kära hustru igår att jag kan få ont i kroppen på olika ställen. Ungefär som man har influensa fast inte feber.
Ja.
Och då börjar ju doktor Brostedt att googla lite.
Nej!
Jo!
Nej!
Men då stod det att det kan vara sånt här som sån här kroppslig stress som man kanske inte märker av.
Mm.
Så att men då blir man ju lite lugnare bara man vet vad det är liksom. Men det igår fick jag helt plötsligt ont i högerarmen här. Det kändes som jag hade tagit en spruta. Liksom. Det ömma bara i skinnet.
Oj, var det träningsverk eller? Hade du gjort något?
Ja, kanske lyft något, jag vet inte.
Det kan vara så.
Ja. Nej, men i stort sett så är jag skit... Jag var jättebra och jag är jätteglad att man har kommit igenom skiten. Så
ja.
Det känns skönt.
Ja, det var ju ett par tuffa år för er. Alla inblandade egentligen. Som sagt, det är skönt och just det som vi pratade om innan. När man har reflekterat över det så var det ganska många år innan som ändå var så här att man började se lite tecken på det. Upplever du samma sak?
Ja, och jag träffade faktiskt din gamla hockeytränare, Staffan Larsson.
Ja.
på Rocklunda när vi käkar
no
lunch.
No danger där. On the roof.
Yes.
Staffan, han stod där inför en final.
Och han hade ju stuga ute på ön vi arrenderade för många år sedan. Och när han hörde, när vi, jag berättade att jag hade varit dålig då, då sa han, du, jag är inte förvånad. Jag märkte det redan när vi bodde på Haggarön att du kunde ju tända till. Kommer du ihåg när jag tappade bort nyckeln? Hur jävla arg du blev, sa. Ja, förlåt Staffan. Så. Men så alltså man får ju såna där man tänker att ja, men då när man reagerar så, då mår man inte bra.
Fast jag, var det ofta så att du liksom reagerar så starkt?
Ja, alltså det, ja, ibland blev det.
Ja, för jag upplevde, jag var nog aldrig inblandad. Det är snarare tvärtom som jag tänker att folk trampar på dig och du bara, ja, men det var, jag orkar inte ens
hålla på. Det
var
när det hade gått så långt så att jag hade gett upp.
Liksom. Okej. Ja.
Då var det liksom, då var jag så långt nere så att då sket jag i allt. Och
ja.
Bara tänkte jag att du får säga vad fan du vill, skit för jag.
Ja, exakt. Ja, precis, för det var verkligen så här. Jag tänkte, nu har han blivit gammal och vis. Det är så här, det är ingen idé att elda upp sig över idioter.
Ja,
men samtidigt så blir det ju fortfarande en stress till slut. Och ja. Sen kommer nästa käft med. Och käft, nästa käft med. Alltså ja. Det, till slut ger man ju bara upp. Ja, nej, men det är jävligt skönt. Och det märks ju tydligt bara att du mår bra mycket bättre.
Oh ja.
Och då kommer vi in på vad du har ägnat det här, de här sista ett och ett halvt, ett åren sedan vi poddade sist. För då hade du börjat lite med Vik.
Ja, jag var ju med i styrelsen då.
Ja.
Och var med på styrelsemötena och så gick jag ju titta på ishockey. Men under pandemin då hade jag ju inte mod att gå och träffa folk. Så då satt jag ju hemma ute i skogen, ja, och livrädd. Men sen har jag väl tagit på mig mer och mer uppdrag och sådär. Så att det är hockeybubblan och sen är det Sjöräddningssällskapet sommar och på vintern så är det SSRS också, men med svävare.
Ja.
Som jag ställer upp och hjälper till lite med. Men ja, nej, men det är väl de två grejerna som...
För bolagsengagemang håller... och allting, det, där är du ju klar.
Ja.
Du är klar med företagandet.
Jajamän.
Och vi gjorde våran affär för ett år sedan, i januari förra året.
Ja, då var det då... sista.
Ja. Nej, men så det, hur kändes det?
Det känns ju konstigt liksom att det blir ju tomt, va?
Uh-huh.
Men samtidigt så känner man ju glädje när man såg dig, hur du växte och hur kul du tyckte det var och att äntligen få stå på egna ben och sådär. Och då tänkte jag ju tillbaka hur det var när jag tog över och farsan klev över bort liksom. Och jag kommer ihåg när jag betalade av sista lånet till Handelsbanken, så kom jag upp till affären igen och så sparkade jag med högerfoten i trucken som stod där så att foten blev blå, och så sa jag att nu jävlar är du min. Nu kan, ja, det kändes som man ägde hela världen liksom. Och ja. Se den glädjen med att du tar vid och trampar på liksom, det... Nej, men så att det har gått rätt så bra.
Ja.
Sen är det ju alltid när det är tungt, när det blir bekymmer och sådär. Då lider man ju med dig liksom och vill vara med och stötta. Och då får man ju lära sig när man ska hålla käften och inte.
Exakt. Nej, men jag tyckte det löste det smidigt. Det tog ju lite längre år än vad jag hade tänkt från början, men det blev ju bra i slutändan.
Ja.
Vi stötte ju på en hel del patrull med både konkurrenter och omvärldsfaktorer som ställde till det när vi väl skulle hålla på och greja runt lite.
Jo, men det jag menar, vad har jag varit här?
Sen 96.
Ja. Och det är klart, det händer ju mycket, men det har ju hänt kanske lite mer på det här området än vad det är normalt sett. Ja, men vi har ju Det har kommit nya aktörer och konkurrenter och de har försvunnit och de har gått i konkurs och de har bytt och allt. Ja. Det har ju hela tiden hänt någonting och det verkar ju aldrig ta stopp. Liksom.
Nej, just på konkurrenssidan så har det ju hänt mycket. Och vi har ju faktiskt fått vår första skjutning i området här också.
Ja, just det. Ja,
det är ju någonting värt att inte fira, men tvärtom.
Oh. Nej, det var...
Och det här är ett lugnt område.
Det är ju skitlugnt.
Det är därför det är så sjukt att det sker en skjutning överhuvudtaget.
Men nu är det ju skjutningar, ja det kan ju hända var som helst.
Ja, exakt. Men ja, precis. För det var ju, även fast liksom, man har ju gnuggat på i och med att vi har haft delad vårdnad om butiken, så blir det ju som du säger en helt annan sak. Jag trodde inte att det skulle kännas så. Men det blir en helt annan grej när man blir själv.
Jo, men så är det. Och jag kan ju tänka tillbaka när jag tog över efter farsan. Liksom, jag tyckte jag var skitbra som butikschef och alltihop. Men vad fan, sen när det var mitt, då var det mitt. Alltså, man blir bättre. Det, ja. Även om man jobbar åt sin pappa eller mamma eller vem man jobbar åt. Så, när man står där ensam och ska ta huvudansvaret så triggar det igång någonting som gör att man blir riktigt bra.
Ja.
Och jag var ju... skitbra handlare när det var trögt, men jag var ju jättedålig handlare när det flöt på och det var allting var uppåt liksom, då var jag skitkass.
Generellt sett, som du och jag har pratat om mycket ett gäng år tillbaka också, att just som du säger, i motgång så analyserar man allting, vrider över ända på varje avtal, man ska liksom skriva om allting för att hålla ner i kostnadsmassan och sen är man skitduktig på att försöka öka intäktssidan. Men när det går bra, det är som du säger, då blir man ju väldigt bekväm.
Ja.
Pengarna rullar in.
Ja.
Man skiter i att det kommer lite taskiga utgifter här och var.
Ja.
Men just här när det börjar stramas åt igen, då bara så här, fan, varför gjorde jag inte det jobbet då? Men det som jag märkt nu, sen vi byggde om och allting och vi skrev om alla avtal och allting, det där ligger ju liksom kvar och skvalpar.
Ja.
Så att den kostnadsmassan smyger sig sakteliga upp, men är man där någon gång om året och bara kika till den så...
Ja, men måste vara aktiv hela tiden.
Så, typ som nu när vi pratar DR-utdelning och allting. Fy fan, det är många hundratusen om året i produktionskostnader, utdelningsavgifter och allting. Och sen har alla nej tack-reklam
på brevlådan.
Så man bara producerar massa skit, bara skövlar regnskog högt och lågt.
Ja.
Och sen så, de flesta blir ju, alltså nu finns ju allting digitalt. Du kan ladda ner bladet i appar och allt möjligt konstigt, eller på Facebook till och med lägger vi upp det.
Och sen har det gått så långt att i början då när det här digitala kom, då var det ju så stor del av mänskligheten som var utanför den digitala världen. Men en annan har ju fått vara med på resan och man är väl inte världens bästa på det, men man kan ju ta del och vara delaktig i det. Däremot morsan då, 91 år, ja. Där går det lite segare. Liksom, hon behöver ju säkert ha ett blad, men de är ju så få idag.
Ja.
Så att nu går det ju att köra på den digitala världen.
Exakt. Och sen kör man manuell utdelning i butiken.
Ja.
Så delar man ut i veckan innan bladet. Så att, handlar du en gång i veckan så hämtar du ut bladet. Alltså, det är så vi har jobbat. Det funkar skitbra.
Ja.
Apropå det, kommer du ihåg den första personal computern? Den första PC:n som kom?
Ja.
För den tekniska utvecklingen. Jag tror att din generation har fått vara med om den största omställningen. Nu kan det ju bli att hela AI-grejen och allting kommer bli liksom min generations boom nästa då. Men från att vara... Man cyklade till lekparken för att leta reda på polarna. Till idag att man sitter och umgås via FaceTime-samtal och allt möjligt. Kidsen umgås ju knappt.
Ja, men sen... Alltså, jag funderar på det där och det är jättekul att få vara med på den här resan. Men så tänkte jag på min farfar som var född 1898.
Ja.
Han fick ju vara med när tåget kom, bilen kom. Alltså de trodde ju, farfar berättade för mig när jag var liten, att körde man över 7 kilometer i timmen då dog man.
Ja.
Liksom, ja, men allting har ju gått framåt och vi har gjort resor på olika sätt liksom.
Mm.
Men farsan var ju, min pappa då, din farfar, han var ju totalt oteknisk. Men ändå så var han bland de fem första i ICA-världen och satte in en dator i affären.
Ja.
Och den skulle hålla koll på inpriser, utpriser, beställningar, ja, name it. Alltså den listan var lång. Och det här var ju, ja, oh, fan kan det ha varit?
Var det i Kristinehamn då?
Ja. Ja, det är många år sedan i alla fall. Men idag så fungerar allt det som de lovade skulle göra när han köpte den. Så snacka om att bli lurad.
Ja, och knappt än idag. Så alltså, ja. Det är helt sjukt.
Och den första datorn hemma, liksom, den var ju stor och jag var ju jättedålig på det där. Så jag ringde ju våran kompis Anders Göransson. Så han fick ju komma och installera och greja allting. Och sen kom jag ihåg att jag hade ett spel med någon jävla ubåt. Som man körde och så skulle man åka ut i världshaven och sänka någon jävla hangarfartyg.
Ja,
och det här var ju liksom i realtid,
ja.
I stort sett. Så ibland så här, man satt och spelade på kvällen och man smög och sådär. Och sen så upptäckte de en och så kom de och la sjunkbomber. Och då fick man ju lägga ner ubåten på botten och stänga av allting för det var ju mycket så här. Sen gick man och la sig och så ställde man klockan på efter 2 timmar. Och så gick man upp och tittade om man levde. Men ofta så låg det en sån här jävla krans på sjö.
Ja, just det, den där.
Ja, och då var det ju bara...
Ja, då var det kört.
Kört.
Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det fanns ju mycket bra spel där i början.
Ja,
Men
de första spelen, det var ju sån här pingpong. Sån här pong, pong,
ja,
pong.
Exakt. Man åkte upp och ner bara.
Ja.
Man skulle hålla igång bollen. Ja, nej, ja. Det är ändå en spännande tid vi har fått uppleva hittills.
Verkligen, och det kommer nog bara fortsätta.
Ja, hela AI-grejen. När människor som Elon Musk och andra så här, überintelligenta människor säger stoppa och bromsa utvecklingen av AI, för det här kan gå åt helvete.
Ja.
Då drar jag öronen åt mig och känner att lugna ner er nu, gött folk.
Ja, nej, men det är ju... Ja. Ja, men man kan för lite om det där liksom. Man tror ju inte liksom att en maskin ska kunna tänka egna tankar liksom. Och det kan de väl inte göra heller, men på något sätt så gör den ju det. Utan man håller ju på att jobba fram med en kopia utav hjärnkontoret som alla går och bär på.
Ja, och det där är inget bra, för jag menar all information som finns ute på internet tar man i beaktning och sen försöker man liksom utveckla det genom logiska resonemang.
Mm.
Och det där, alltså du behöver ju faktiskt inte ha, om du tittar på de här galet intelligenta människorna så har ju de oftast en mindre förmåga av det här sociala. Mm. Kanske empati, sympati kanske inte är deras starkaste kort. Och jag menar, för att vara extremt smart så behöver du faktiskt inte besitta de mänskliga kvaliteterna. Och det är ju din dator inte heller. Men de har ju till och med börjat lärt sig och förstå. Nu borde jag reagera så här.
Ja.
Så därför reagerar
jag. Men jag funderar liksom i många år så där så på det ultimata samhället.
Ja.
Där alla liksom hade pengar som man kunde leva ett gott liv utan att behöva jobba.
Mm. Ja.
Om alla vi... får en liten kopia utav oss själva som man skickar iväg till jobbet.
Ja.
Och sen hemma då så är man kvar och då kan man hoppa fallskärm, åka vattenskidor.
Ja!
Liksom chilla och ha det bra och sådär. Det måste ju vara liksom det ultimata, men nu är man ju jätterädd att folk ska bli arbetslösa, men det kommer vi ju bli förr eller senare allihop då.
Ja. Men då kan man hålla igång ekonomin. Så länge det inte fördelas på en väldigt få...
Ja,
människor.
Man måste ha en schysst fördelnings...
Okej, okay, så ett AI-utvecklat samhälle med kommunism.
Ja.
Då är vi hemma.
Det är ultimata.
Jag läste. Ja. Fan vad det är. Planekonomi rakt igenom. Ja. Men vi ska gå in på... jag pratade lite om... var det manlighet?
Ja.
Manlighet pratade vi lite om förut.
Ja.
Och då kommer vi definitivt... Eller rakt in på hockeyn.
Ja.
För där har ju du nu... axlat en väldigt manlig roll, skulle jag säga.
Ja, nej. Jag har blivit säkerhetsansvarig.
Ja, det är det sjuka.
Head of security.
Wow, bara den titeln är ja. Liksom skräckinjagande.
Ja, nej men det...
Hur gick du från att sitta i styrelsen och liksom återhämta dig efter en väggenspringning till att typ ha hand om hela säkerheten på stora evenemang?
Jo, men... Det var så här att jag började ju kvickna till och jag var mer aktiv inom hockeyn då med Västerås IK. Och våran säkerhetsansvariga, han sa upp sig förra julen.
Mm.
Och då ringde våran ordförande och frågade om, han sa så här: Christer, du känner ju Gud och alla människor. Har du någon som kan ta säkerhetsbiten?
Ja.
Och då sa jag så här: men du, det är ju skitsvårt att kasta in någon liksom i en förening. Alltså jag kommer inte på någon som är involverad i föreningen eller något sånt där. Men alltså, vill du så kan väl jag ta skiten, det kan väl inte vara så svårt.
Nej.
Nej, men gör det, sa han.
Aha.
Då var det ju han om med sitt problem. Så jag räckte väl upp handen där och sa till våran klubbdirektör att ja, men jag kör.
Mm.
Och sen så skickade de in papper till Svenska Hockeyförbundet och sen kom det ut två stycken personer.
Mm.
Och korsförhörde mig vad jag var för en. Och sen hade de med sig en PowerPoint på 80 sidor. Så jag satt en hel eftermiddag och hörde om allting jag skulle kunna veta och alltihop. Och
det... Kändes det överväldigande då?
Om det gjorde. Då fick jag ju stresssymptom. Alltså. Och samtidigt var jag jävligt arg för att jag har ju varit ordförande och kört ismaskin. Jag har varit puck och gjort det mesta inom hockeyn.
Mm.
Men jag har aldrig tänkt på hur mycket det är på säkerheten.
Nej.
Så då fick jag ju först gå en publikvärldsutbildning och lära mig om det. Och sen fick jag gå en antiterroristutbildning tillsammans med NOA-polisen och alltihop.
Vad är det? NOA, det är nationell operativa avdelningen.
Ja.
Mm. Vad fick man lära sig på den utbildningen?
Ja, men det är ju hur man ska, alltså en terrorhandling, risken är ju minimal. Vi har ju knappt haft tre stycken i Sverige genom tiderna. Men effekten av en terrorhandling blir ju så enorm.
Yep.
Så att allt vi gick igenom då, dels hur en olika bombattentat kan gå till, om man har en bombväst eller om man har lite bomber i en väska eller en bil utanför och så vidare.
Mm.
Och är det en grupp i någon form som blir osams med samhället, om jag säger så, så är ju ett idrottsevent väldigt tacksamt. Det är mycket folk på liten yta.
Mm.
Och när man tänker på bomber och sådär, och vi fick ju se liksom vad det får för effekt om man har en bombväst på sig till exempel, så bör man stå bakom personen och inte framför, för spridningen är inte sådär jättestor, alltså det är bara några meter som man dör, men då dör man ju utav trycket i lungorna och ja. Allt det också blir, men effekten blir inte sådär så det ta bort hela arenan, utan då börjar ju vara en rejäl laddning som står utanför. Så att det gick väl ut på att kolla väskor, fick tips och idéer vad man skulle leta efter för beteenden och så vidare.
Mm.
Ha koll på alla bilar som står i närheten utav huset där man befinner sig och sådär. Ja, men det blev mer och mer intressant. Samtidigt så blev det ju så jättestort liksom, för risken är ju minimal.
Ja.
Så att ja, det var mycket utbildningar och sånt i början, och sen fick jag två stora häften med regler, paragrafer, och det är allt ifrån att vi ska skydda domarna, att de ska ha en schysst arbetsmiljö, till att inte våra spelare eller personal överhuvudtaget blir trakasserade och hotade. Det har varit jättemycket sånt i år i olika föreningar och sådär. Så att det händer otroligt mycket mer än vad jag visste.
Mm.
Och hur mycket man ska göra. Och när matcherna är klassade i tre klasser, kan man säga. 1, 2 och 3. från förbundet. Sen finns det 4, 5 och 6 också, men 1, 2, 3 ungefär i svensk hockey där man använder sig utav.
Mm.
Och det är ju hur mycket bemannat det ska vara med ordningsvakter, poliser och så vidare.
Vem bestämmer vilken säkerhetsgrad matcherna får?
Jag söker ett tillstånd inför varje match från tillståndsmyndigheten på polisen. Och med min ansökan så lägger jag en riskbild på det. Och utifrån det så får jag tillbaka ett godkännande. Och då står det att du ska ha x antal ordningsvakter och x antal publikvärdar och så vidare. Och sen är det möten med polisen. Mycket samarbete. Vi har ett jättebra samarbete med supporterpolisen i Västerås. Så att,
hur stor avdelning är det? Supporterpoliser?
I Västerås är det 2 aktiva och en chef kan man väl säga. Men den som är chef för alla, ja, hela region mitt här då, eller vad, om det heter Bergslagen. Så han kan ju, är ju ansvarig för det som händer i Gävle och Uppsala, Västerås och hela tiden. Så att, men aktiva i Västerås är det 2 stycken. Ja. Det var 3 förut. En flyttade upp till Stockholm och blev supporterpolis i AIK. De har ju mycket, mycket större supporterskala. Så där jobbar de ju nästan heltid.
Ja.
Med sådana frågor bara.
Okej. Ja, förlåt. Vidare. Vad hände sen?
Nej, men sen lärde jag ju känna våran ståplatspublik.
Ja.
Och det var... Alltså man har ju hört dem och sett dem och sådär. Men nu fick jag lära känna dem personligen och det har varit intressant.
Ja.
på många sätt. Det börjar ju väldigt tufft. Vi hade ett stort bråk på en träningsmatch mot Saipa. Där det blev lite rabalder ute på en restaurang. Och det slutade med att det blev...
Vad sa du? Saipa?
Saipa är en finsk förening.
Ah, okej. Okay. Yep.
Och det slutade med att det blev lite avstängningar. Och sen lugnade det ner sig och vi hade jättebra... Alltså, jag gillar alla de här killarna och tjejerna. Alltså, det är jättefina. Sen när det hettar till liksom, så är det någonting som händer på vissa... Och då...
Reptilhjärnan studsar in.
Ja, och efteråt när man pratar då så... Nej, men så är det... Det är fina människor.
Mm.
Och de brinner för hockeyn och de gör ett otroligt bra jobb på läktaren. Förutom att... ja, kan brinna till ibland.
Ja.
Så att vi började bra och sen hade vi Djurgården borta första matchen på Hovet. Och... Då var det lite stökigt redan från början. Och efter det då så blev det ytterligare några avstängningar och så vidare. Så då var de inte glada på mig. Men jag har ju alltid försökt vara hård och rättvis. Men ändå ha en bra dialog. Liksom, så där. Så att jag tror att de flesta som har blivit avstängda i år har nästan köpt det.
Ja.
Alltså, ja. Officiellt så köper de det aldrig, men innerst inne så förstår man nog var
man har gått över gränsen.
Ja.
Ja.
Så att nej, men jag åker på alla bortamatcher, med på alla hemmamatcher. Jag måste vara närvarande. Får ju ha någon assisterande som jag kan sätta in ibland, men helst ska man ju vara med. Det är jättemycket möten på förbundet, det är uppföljning från alla SHL-klubbar och alla hockeyallsvenska klubbar en gång i månaden. Så man får mycket info om man vet vad som rör sig i hockey Sverige för alla de här säkerhetsansvariga som har min roll i de andra klubbarna. De pratar ju om allt och inget när man inte har möten så att säga. Och vi träffas ju ofta så att nej, jag tycker det har varit jättekul.
Hur har synen på svensk hockey förändrats då? Med den här insikten du har fått nu?
Att hockeyn har klarat sig otroligt bra i förhållandevis till exempel fotbollen. Jag kommer ihåg när vi bodde i Kristinehamn och jag gick på alla Färjestadsmatcher i Karlstad.
Mm.
Det var i stort sett stort slagsmål efter varje match ute på parkeringen. Alltså, det var ju nästan lika roligt att se på slagsmål efter på parkeringen. Man fick springa och gömma sig ibland och sådär. Men det är inte så mycket. Om man tänker på pyroteknik och alltihop som är, vi har haft några rökutvecklingar. I Norrköping hade vi en. Och det var rätt så kul då, för då åkte jag inte dit. För att våra supportrar hade sagt att de inte skulle åka.
Så åker inte supportrarna?
Nej, då behöver inte jag åka.
Ah, okej. Okay. Jag fattar.
Ja, men de lurar ju mig. Så att när jag satt hemma och tittade på tv ser jag helt plötsligt hur du börjar ryka på borta stå.
Nej.
Och då bara, fan händer nu då? Och sen fick vi böter från förbundet. Och jag hade möte med dem som jag kunde identifiera på tvn då. Och då säger den ena till mig så här, ja men Christer, det var inte vi. Du vet, det var ju öppet, så det var ju några Norrköpingsbor som kom. Och vet du, de släpar på en sån här rökmaskin. Och så pluggade de in den i kontakten och så sprang de därifrån. Det var därför det var rök. Och jag bara spelade med, så jag sa, jaha, var det så det var? Och sen var det inte så mycket mer snack med det då. Och sen så hade jag träffat dem och så sa jag liksom att ja, vi kommer ju få böter, men jag skickar in en förklaring på hur det gick till. Ja, vad skrev du då? Ja, men jag skrev som du sa, att det var några Norrköpingsbor som kom släpande på en rökmaskin. Nej, vad fan, det kunde du inte skriva. De tror ju du är dum i huvudet. Ja, det är klart jag inte har skrivit.
Alltså,
och sen nu, alltså då var det mycket sån där roligt. Och likadant när vi hade match här mot Björklöven, inte i slutspelet utan jag tror det var sista seriematcherna vi slutade där. Då visste jag att de skulle eventuellt åka upp. Men den var så liten grupp så då valde jag att vara hemma.
Mm.
Men jag ville ändå markera lite, så jag och min kära hustru, vi loggade in mig på arenan i Umeå på morgon. Och det dröjde inte länge förrän jag fick ett sms. Liksom, är du i... Jag ska kolla på Björklöven. Jajamän.
Ja, du taggade in på...
Ja, för okay. Jag var ju hemma.
Ja.
Jajamän, sa jag.
Vi syns ikväll.
Ja. Nej, du har inte åkt upp. Du är hemma. Nej, sa jag. Fan. Jag åkte ju med A-laget upp igår och så sov vi på hotell och nu är vi nere på värmningen, så jag är nere i omklädningsrummet. Jaha, sa hon. Så kom det såna här frågor hela dagen liksom. Och jag stod ju på mig där. Och så började matchen och då ringde det på telefon och så sa hon så här, var är du Brostedt? Var är du någonstans? Nej, men jag sitter uppe i ledningshytten. Du vet, de är ju skiträdda nu för att ni skulle komma hit, så de tror ju att det är en högriskmatch och det är stora kravaller. Så jag måste sitta i ledningshytten och titta på er på kamerorna. Nej, men vad fan, kom ner. Fan, vi kan väl tjata lite och sådär. Ja, men sköt det bara så det blir lugnt. Så här. Ja, sen gick det väl lite drygt halva matchen. Då ringer det igen. Och då säger jag, du din jävla idiot. Du är för fan hemma. Vi har frågat alla ordningsvakter. Det finns inte någon jävel som heter Brostedt i den här jävla halvjäveln. Du har ju lurat oss här. Ja, jag erkänner.
Ja, men då skötte de sig.
Ja.
Men det kanske de hade gjort annars också.
Det hade de gjort annars också. Och sen nu sista matchen, då var jag uppe i Umeå. Och då skulle de inte åka upp där. Så strax före matchen så ringer det på telefonen och säger de så här, du Brostedt, vi kommer ju med tre bilar här och du vill väl att vi parkerar vid ingången på borta stå så vi inte springer omkring ute på parkeringen och slår folk, men kan inte du fixa några parkeringsplatser? Jo, men vad fan, bra killar att ni tänker rätt.
Ja.
Jag kommer ut och visar er var ni får stå. Jag ska bara leta efter en ordningsvakt så jag vet några lediga parkeringsplatser här utanför. Ja. Och när jag går mot ordningsvakten, då hör jag hur de börjar fnittra och skratta. Och då satt de ju hemma i Västerås.
Nej!
Så de ville ju bara få ut mig i kylan och jaga parkeringsplats. Så.
Ah.
Ja, men så att vi har haft en sån här, ja, men en god kamratskap. Lite hatkärlek mellan oss så där, med supportergrupperna. Och, ja, men det har varit
kul. Vilka har haft de... Vi ska ta de trevligaste och de värsta supporterna. Om vi börjar med de trevligaste. Vilken är Hockeyallsvenskan har varit bäst?
Alltså, Björklöven, det tar ju emot. Alltså, för jag är ju ingen stor fan. Alltså, jag har ju en hatkärlek till den klubben.
Mm.
Björklöven-supporterna var otroligt bra.
Mm.
Och Tingsryd, de var 3 stycken.
Var de 3 stycken?
Ja.
Och de var skitdåliga.
Nej då. Nej, de som har varit jobbigast är nog min gamla moderklubb Södertälje.
Okej.
Okay. Mm. AIK, Djurgården är många. Och de har sitt rykte. Men även bra dialog med dem.
Ja.
Så att, men Södertälje var skitjobbiga. Så som mest då, Karlskoga har ju jobbiga också. Mm. Hade. De flesta har droppat av där. Men vi hade ju några matcher där jag hade över 30 poliser på utsidan. Så det var ju
mycket. Det var nog en av matcherna jag var där.
Jag tror det var Karlskoga.
Ja.
För då hade de ju gjort upp olika supportergrupper att de skulle slåss och träffas och sådär. För det är ju mycket som görs upp på nätet.
Ja.
Så när jag stod ensam emellan träningsanläggningen och stora hallen så helt plötsligt så kom det 30-40 stycken mörkklädda och skrek och var på krigsstigen och jag tänkte säga jag kan inte springa för då blir jag som en jagad hare liksom.
Ja.
Så jag ställde mig och bredbent och såg lite tuff och stöddig
ut.
Ja. Då stannade de och så vek de av till höger och sprang upp bakom Imerhallen vid utegymmet upp i skogen. Så att, och då bara kände jag så här,
det där var skitskönt.
För jag tänkte, nu kommer det göra ont alltså. Ja. Nu kommer jag få smäll.
Ja. Ja. Men så här, om vi ska bryta ner, vad kostar, om vi börjar med, vad kostar det här klubbarna? Genom att ha såna högriskmatcher och supportrar som håller på och stökar.
En normal match där det är lugnt och fridfullt och jag får ett litet antal ordningsvakter och så kan det gå på 12-13 000.
Rimligt?
Ja. Som mest så fick jag tilldelat att jag skulle ha 16 stycken arena-utbildade ordningsvakter. Och det finns 4 stycken här i stan.
Mm.
Det finns 1000 i hela Sverige.
Ja.
Så de är dyra och svåra att få tag i. Så vi fick plocka ordningsvakter från Stockholm, Eskilstuna, Örebro, Karlstad. Alltså runt omkring.
Mm.
Och då gick det på en bit över 70 000.
Ja.
Så att liksom de där 50 000 lite drygt skulle vi kunna ha använt
till något bättre.
Till något bättre. Mm. Någon ny spelare i någon månad och så vidare.
Ja. Ja, nej, men och sen ska vi ju, för poliserna går inte under eran räkning, va?
Nej, det går på skattebetalarna.
Ja, för det är ju nästa fråga. Mm. Som tar den matchen med 30 uniformerade, typ kravall utklädda, tänkte jag säga.
Utrustade
heter det. Kravallpoliser liksom. Vad kostar inte en sånt projekt? Alltså, med bilar, det är massor.
Det är ju inte bara poliser från Västerås då.
Nej.
För då hade vi ju tömt hela. Ja. Då fanns det ju knappt några andra. Så att de kom ju utifrån Linköping och så, det, som jag förstår det så kan man inte sätta dit vilken polis som helst utan de ska ju ha en viss utbildning också för att kunna ta hand om stora folkmassor och kravaller och så vidare. Så att det är ju oerhörda pengar och då ska vi, alltså våra pengar är ju peanuts. Du kan tänka dig AIK Djurgården i Globen.
Ja.
Alltså jag tror det gick på. Jag har hört någon siffra, alltså nästan på 800-900 000.
Ja, ja det förvånar mig inte. Alltså det är ju, som sagt, det rullar ju iväg.
Och tänker på fotbollen.
Ja, fy fan.
Alltså, nu får man ju hoppas att de inte har tak på jämt, för att det har ju varit några matcher man skulle ha sett på tv där man inte ser för det är bara rök.
Ja.
Men där är ju...
Är pyroteknik förbjudet på fotbollen också?
Jag törs inte riktigt säga hur det är, men i hockeyn är det absolut.
Ja, men det är stängt,
det är inomhus och alltihop. Men sen kan man ju inte liksom... Jag har varit lite sådär, jag har sett någon när, jag vet, AIK-klacken, då var det väl 300 pers på våran borta stå. Då stod det en och drack bira mitt upp. Och det var ju inte någon som vågade gå upp där i klacken.
Nej.
Men jag bara gick upp och sa bara, tjena, säkerhetsansvarig i Vik. Här får man inte ha biran med. Gör någonting om jag tar ner den och ställer den där nere så kan du dricka den i paus. Nej, det är lugnt så. Ja.
Allting blir lite vad man bemöter det med.
Ja, hade man skickat upp en arg...
Ja, det hade bara, gubbe, det hade bara varit värre. En gul väst så hade det börjat triggat. Ja. Så är det ju tyvärr. Ja. Det där är ju, det där har jag lite svårt för. För det var ju någon match jag var där och jag vet att jag ringde till dig och liksom bara förmedlade hur jag upplevde en situation. Och det var ju när det var mycket kravallpoliser. Och jag tycker att det var lugnt tills poliserna kom. Då började de här ungdomsgängen. Jag tror inte ens de hade varit på hockeyn. Det bara, de visste att det var mycket poliser på plats som stod utanför hallen. Sen bara började komma så här ungdomsgäng, mörkklädda. Och bara för att jävlas med polisen. Och då blev liksom hela evenemanget kopplat liksom till att det var stök kring hockeymatchen. Men det hade ingenting med det att göra. Det var en stor gruppering med poliser. Och då bara, yeah, de här ska vi jävlas med. Och så började de liksom göra attacker mot poliserna liksom. Och jag såg ju när de sprang sen efter polisen började springa efter dem. De sprang ju och skrattade och fnittrade så de höll på att skratta. Det var ju liksom inte så här... Nu är vi här för vi vill typ skada poliser eller någonting. Det där var ju bara så här pojksträck som ballade ur. Det var mycket invandrarkids liksom. Så,
ja, men vi gjorde ju i hockeyn då så gjorde vi något jättegott, trodde vi. Vi sa att nu får alla barn och ungdomar komma in gratis. Mm. Och det blev ju liksom jättefel. För att nu efteråt nu så fick vi ta bort det och vi satte 50 kronor för att gå in på hockeyn.
Ja.
För jag pratar med såna här fältassistenter och folk som jobbar på gårdarna och så.
Uh-huh.
Och de sa helt plötsligt så blev våra gårdar tomma. Och vi älskar ju när det är mycket folk på gårdarna, för då har vi liksom lite koll och vi ser vad det är för människor som rör sig och alltihop. Men när det var hockey var ju alla som bortblåsta.
Mm.
Och jag märkte ju då att det var ju jättemånga som kanske inte kom för att komma in och titta på hockeyn, utan de ville liksom söka stök och lite springa runt. Och många blev ju inringda till eftermatchen.
Ja.
För att fan, Bengen är där, kom, nu ska vi springa och reta han.
Det var nog den matchen.
Ja.
Det var jättemycket unga.
Ja, ja.
Och som sagt, när jag mötte dem och de bara, såg du det där? Skrek de till mig. Jag bara, ja, alltså för de hade ju bara retats med, det såg ut som man kunde spela Benny Hill musiken. Och polisen sprang och var skitarg. Han var helt högröd i ansiktet och sen tre grabbar som bara, de kommer, bara helt överlyckliga, och jag började skratta för jag tänkte så här, fan, det här var helt fest. Vad glada grabbarna var. Tills jag bara, okej, men vänta nu. Nu liksom sprang de och jävlades med en lagens man liksom. Och
då, ja, bara dra resurser, men man ser ju liksom att här trodde vi inom hockeyn att vi gjorde något jättestort och bra och gav möjlighet till alla att få nytt fritidsintresse. Och så blev intresset liksom att springa och dra igång massa jävla bråk.
Ja.
Så att nu när jag träffar fältassistenterna och de här, så är de skitglada. För nu får vi ju ha våra barn hemma på området.
Ja, exakt.
Så att ibland får man tänka ett steg extra.
Om vi tar den här grupperingen som, eller grupperingen, vi behöver inte prata om våra i stan, utan vi kan ta ett exempel från fotbollen, när det är de här stora, när det blir fighter mellan typ olika grupperingar, där de gör upp innan och liksom sådär. Jag blir lite så här, kan vi inte bara organisera det där på ett bättre sätt? så här, ja men vill ni gå på fotboll efter ni har slagit eller före ni har slagit, gör det. Men slåss inte i närheten till arenan. Och varför inte kan jag rigga upp det här då? Jag kan ta dit kameragubbar, jag arrangerar allting. Ni klär er i svart, ni klär er i vitt eller grönt eller brunt eller vad fan ni vill ha på er. Och sen kan ni bara slå ihjäl varandra. Så länge ni inte sparkar eller slår på någon som ligger. Nummer två. Ni får inte uppsöka sjukvård om det inte är typ ett brutet ben eller någonting. Är det någon som ni får sy, då får ni ta er en jävla mormor eller någonting, för ni ska inte belasta samhället. Men se till att slå ihjäl varann om ni tycker att det är roligt. För jag kan förstå den känslan av att göra saker som är förbjudet. Till exempel köpa hoj på bakhjulet när man vet att det kan finnas så att man kan få reta upp någon med blå blink på taket. Det är kul. Jag skäms för att säga det. Men det är fruktansvärt roligt att jävlas och göra saker med inom rimliga gränser. Och de här grabbarna är uppenbarligen duktiga på att slåss. Och tycker att det är kul att slåss. Ja, men gör det. Om ni inte vill gå till en jävla MMA-anläggning och slå ihjäl varandra under säkra former. Ja, men gör något halvdant däremellan. Men blanda inte in sporten. Det är det jag blir så här... Fan, släpp det. Ni bara belastar allt annat jävla dribbel liksom.
Jo, men så är det ju. Och det är väl, även om inte jag får uppmana till...
Nej, det där var mina ord.
Ja, men även slagsmål och sådär, så är det ju lite den dialogen som jag har haft också. Liksom, att jag kan inte lägga mig i vad ni gör på er fritid. Men vill ni liksom slåss, ja men fine, jag har inga åsikter om det är ni som väljer, men gör det inte på arenan eller runt om. Och där tycker jag att vi har haft en jättebra dialog, för att vi har inte haft så där jättestökigt som det kan vara liksom. Men sen har de väl lärt sig själva också, för att mycket av de här dialogerna är ju efteråt. Man bestämmer på olika pubbar eller tar reda på om det finns ju ute på nätet där man kan läsa om hur man bestämmer och alltihop. Så att det är ju ibland är det en mot en, ibland är det fem mot fem och det är 20 mot 20 och det är ju liksom, det är ju över hela världen liksom.
Ja.
Och de här Italien ska vi inte snacka om liksom, det är ju de här ultrasgrupperingar och alltihop, och blir de av med sin huvudflagga så ska de lägga ner, alltså det är ju liksom så organiserat som det är små krig på medeltiden liksom.
Det är ju verkligen så här röda och vita rosen,
ja, fast, men lite så är
fast
det
så här, ja. Vuxen testosteron edition,
ja,
liksom.
Så att nej, sen har vi haft så här, jag menar, när vi var uppe på HV då första matchen, då blev vi ju ett gäng Djurgårdssupportrar inringda och satt på Grekens och väntade på vikarna, och vikarna blev arga och så skulle de kasta tillbaka en sten, men de råkade missa och kasta in i sin egen supporterbuss.
Nej! Please try again!
Ja. Wrong bus! Nej, men så att så det är, ja, men den är liksom bränner till, då bränner det till. Men, och det går fort liksom.
Mm.
Men nej, jag är jättenöjd med året som har varit och är stolt över vikarna, för de har betytt otroligt mycket på läktarna. Och, så att jag hoppas att vi kan fortsätta ha en sån här dialog och utveckla den ännu mer.
Ja, nej, de har gjort ett jättebra jobb. Det enda som jag har problem med, men det är väl inte kanske just den klacken. När det bär emot, det är då laget behöver det som mest. Det är väl den jag kan skicka med. Sluta såga folk till höger och vänster.
Ja.
För då är man ingen riktig supporter i mina ögon. Liksom. Sen kan man absolut vara frustrerad och arg och det. Men jag var med i någon så här diskussionsgrupp på Facebook. Alltså det gick inte. Alltså... Och jag som sagt bryr mig inte ens om hockeyn. Alltså jag vill att det ska gå bra för Bergman, och jag vill att du ska utföra ditt jobb, och Susanne sköter baren uppe i sponsorrummet.
Ja, hon fyller ju personen och jag får kasta ut dem.
Exakt! Cirkeln är sluten. Ja. Marcus lockar dit dem.
Ja.
Susanne fyller dem med sprit och du slänger ut dem.
Ja, perfekt.
Men just det där, jag kan få... Jag kan få hjärnblödning av alla jävla soffexperter. För det är ingen av dem precis ingen. Det kan vara någon gammal hockeyspelare som har gjort spela kanske någon BJ eller någonting.
Ja, det är det.
Men de flesta har ingen aning om hur det är att befinna sig på en arena med folk som hejar på en. Och när det går trögt, jag snackar mycket om den här kvicksandseffekten. När det går dåligt, då försöker man att spela enkelt. Och spela enkelt är det svåraste man kan göra. För att du krånglar till det och trixar. Och ju mer du försöker, desto sämre går det. Och det är då man behöver någon som står på läktaren och talar om för dig att vi tycker om dig ändå, även fast det inte har gått så bra. Vi tror på dig, då släpper det.
Ja.
Så en klack ska ju liksom fylla laget med energi när det går som sämst. Samma sak som du och jag pratade, det är lätt att vara ICA-handlare när det går bra.
Mm.
Men man är som bäst ICA-handlare när det går åt helvete.
Ja.
Och exakt så borde klacken också tänka. Även om det är extremt frustrerande så måste man tänka att nu utför jag en uppgift som kommer hjälpa mitt lag till att nå framgång. That's it.
Jo, men så ska det ju vara. Och den enda trösten som jag brukar säga till mig själv när man ser och hör allt det konstiga runt omkring som sägs, det är ju att skulle inte alla de individerna finnas så fanns det inget intresse för föreningen.
Nej, exakt.
Så det är ju trösten. Men man önskar ju att man alltid ska stå på... Alltså ingen individ blir bättre av att höra att man är en skit och är dålig. Utan man växer ju liksom med... Så en balanserad... Men jag tror att det finns lika många synpunkter och åsikter som det finns människor, och min tröst är liksom det att fan vad skönt, alla har åsikter och då betyder vi något i samhället som förening.
Det är en bra poäng.
Det är det.
Och sen vill jag bara förtydliga att alla får ha åsikter.
Ja.
Men det är just de här så här, klubben kan dra åt helvete och han är... Alltså så här, det finns noll konstruktivt att ta med sig av ett sånt meddelande överhuvudtaget. Det är bara dina frustrerade känslor som kommer ner i skrift. Så här, ett tips. Sitter du och är... Vet du om att du är en internetriddare? Skriv meddelandet. Posta det inte.
Nej.
Läs det igen efter en timme.
Ja.
Vill du fortfarande posta det? Bra. Vänta en timme till. Och sen läser du det igen. Och sen tar du bort det. Och sen så slutar du pissa ner internet med dina jävla efterblivna åsikter.
Någon form av litet alkoholås.
Ja, exakt. Alkoholås. Det ska vara på Facebook. Ja. Fredag och lördag kvällar när alla så här vintutade kärringar sitter och spygallar över allting.
Ja, nej, men det är väl det som... Jag funderade på det här för några veckor sedan. Så tänkte jag så här att... Innan internet fanns och alltihop så visste man ju inte att alla de här individerna fanns.
Exakt. Jag också klurade på det. Och vart var de här människorna före?
Då gick man liksom och trodde gott om alla. Ja. Liksom, jo, men alla är rätt så förnuftiga. Sådär.
Ja.
Men nej, så är nog inte fallet. Vi är nog väldigt olika.
Ja, det är så sjukt. Men du, farsan, tack snälla för att du kom till podden och snackade lite göja. Vi ska fortsätta faktiskt lite grann. För att jag har fått lite inside information av din fru om att du har lite konstiga saker för dig. Men jag lovade henne att jag inte skulle ta det på det offentliga avsnittet.
Ja.
Så vi ska faktiskt brassa av ett litet eftersnack på Patreon.
Är det något sådär... sexuella avvikelser?
Nej, det är... Nej, inte av den naturen, utan det är konstigare. Det är nästan konstigare.
Är det konstigare?
Ja, det är dina jävla hobbybubblor grejer.
Ja.
Men vill ni gå med i Patreon så finns det på patreon.com/lifeofswk. Tack snälla farsan för att du kom.
Tack själv.
Ha det gott. Hej då!